Varmt välkomna hit till Sankt Pauli kyrka för att fira gudstjänst idag på den helige Johannes döparens dag. Varmt välkomna alla också som följer med via närradion och webbsändningen. Och psalmerna idag är 39, 280, 768, 228 och 326. Och vi kan väl bara göra så att vi vänder oss om och hälsar på vår granne och hälsar välkommen hit till kyrkan idag. Så ska jag säga att kollekten idag, den tillfaller Sjömanskyrkan i Göteborg, och de bedriver ett diakonalt och socialt och själavårdande arbete bland sjöfolk och deras anhöriga. Under den här månaden så tar vi också in pengar till insamlingen till Open Doors, som ju arbetar med den förföljda kyrkan i världen. Idag finns det också möjlighet att gå till personlig förbön under nattvarden i samtalsrummet. Så man går ut där och så går man till vänster, och vänster så sitter det ett par personer där som ber. Och sen så har vi också sommarkyrka. Och Markus ska säga någonting om sommarkyrkan.
Ja, i veckan så började sommarkyrkan här i Pauli. Och jag tänkte, ni som jobbar i sommarkyrkan, ni kan komma fram här allihopa så ska ni få se vilka de är. Det är 7 stycken som under 4 veckor kommer röra sig här i Sankt Pauli. Och ni ser lite grann vad det är de hjälper till att hålla igång. Det kan man läsa på baksidan på avagendan. Utöver att de håller kyrkan öppen mellan 10 och 3 så leder de middagsbönen, och de fixar med lite sångstund för barn och lite fika och lite aktiviteter på sommarträffen, gemenskapsträffen, sommarträff. Nu är det 2, 4, 6, det är det en som saknar oss då? Isak är också med. Det är dessa 6 personer plus en till, Isak Larsson, som också är med. Så om ni kommer hit här i veckan så kommer in i kyrkan, så finns det, serverar någon på lite kaffe och håller en del andra aktiviteter här under veckan. Utöver det så har vår vaktmästare en diger lista med saker och ting som vi har samlat på oss som de får ta till och lösa nu här från terminen som har varit och så. Så vi är glada för att de här 7 ungdomarna vill hjälpa till med detta. Här kommer Isak farande, så nu ser vi alla 7. Det är gott. 7 är ett fint tal. Så vi ber en kort bön för dessa ungdomar. Gud, vi tackar dig för alla dessa ungdomar som vill hålla på med sommarkyrkan i år. Vi ber dig här om din välsignelse över dem, att de ska få goda veckor här tillsammans och att de ska få goda möten med människor. Var du med dem i de uppgifterna som de får och ta tag i. Vi ber om allt det i Jesu namn. Amen. Så, nu kan ni gå och sätta er, och ni får gärna hälsa på dem efteråt. De fixar med kyrkkaffet idag också, bland annat.
Jag ska också säga att ikväll klockan 18 så är det musikgudstjänst här i församlingen. Sommarbrev från Stenhammar är rubriken. Mer information på affisch som finns på anslagstavlan. Och så ska jag säga också att nu finns det folder till församlingslägret den 29-31 augusti. Och anmälan till församlingslägret är också öppet. Så gå gärna in och kika på det. Då får kyrkklockorna ringa samman till gudstjänst. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, vi tackar dig att vi får vara samlade till gudstjänst. Tack för ditt löfte att vara mitt ibland oss. Vi ber dig nu att du ska öppna våra hjärtan så att vi får ta emot det som du vill ge till oss idag. I Jesu namn. Amen. Idag så firar vi den helige Johannes döparens dag, och det man också kan säga det är att det är hans födelsedag. Han var ju 6 månader äldre än Jesus, och vi är 6 månader före jul. Och Johannes är i den protestantiska kyrkan den enda förutom Jesus vars födelsedag vi firar. Och det visar ju på vilken oerhört central plats som Johannes har. I katolska och ortodoxa kyrkan så har han också en oerhört stark plats. Där firas också hans födelsedag, liksom även Marias födelsedag. Så det visar att Johannes var en oerhört central person, vilket vi också ser i Bibeln. Och Johannes uppgift, den berättar Gabriel om. När Gabriel kommer till Zacharias så säger han att han ska vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Alltså Johannes kom för att bereda vägen för människor till Jesus. Folket skulle göras redo, och de behövde göras redo genom att omvända sig. Alltså synden var det som hindrade människor från att ta emot det som Gud ville göra. Synden stod emellan människor och Gud, och precis så är det ju fortfarande, att synden den kommer emellan oss och Gud. Så därför är ju Johannes ord och det som Johannes säger precis lika aktuella också idag. Och vi behöver, vår väg behöver beredas. Vägen för oss till Jesus behöver beredas. Vi behöver omvända oss för att Jesus ska kunna göra sitt verk också idag i oss. Så därför får vi fundera nu på vad finns det i våra samveten som ligger och skaver? Vad finns det för handlingar som vi håller på med i våra liv som är synd? Vad finns det för tankar som vi tänker som är synd? Vad finns det för saker som vi, hur vi talar, som är synd? Och vad är det som vi egentligen borde göra, som vi inte gör, som behöver börja göra? Vi får fundera på det, rannsaka oss själva, och så får vi bekänna vår synd, och på så sätt så bereds ju vägen för oss att ta emot Jesus också i denna gudstjänst. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Låt oss bedja.
O Gud, du som sände Johannes döparen att bereda väg för Jesus Kristus, styr våra fötter in på fredens väg så att vi alltid vandrar som ljusets barn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den helige Johannes döparens dag, sidan 1586, den andra årgångens läsningar.
Dagens läsning kommer ur Jeremia. Så sade Herren, gå bort till Judas kungens palats och tala där dessa ord. Hör Herrens ord, du Judas konung, som sitter på Davids tron, du och ditt hov och ditt folk, det som går igenom dessa portar. Så säger Herren, handla rättvist och rättfärdigt och rädda den utplundrande ur förtryckarens våld. Kränk inte invandraren, den faderlöse och änkan. Bruka inte våld mot dem. Låt inte oskyldigt blod flyta på denna plats. Om ni rättar er efter denna befallning skall kungar som sitter på Davids tron och som har hästar och vagnar färdas genom portar till detta palats, följda av sitt hov och sitt folk. Så lyder Herrens ord.
Thank you. Episteln är hämtad från Apostlagärningarna kapitel 13. Paulus reste sig, gav tecken till tystnad och sade: Israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna på mig. Vårt folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten. Och med lyftad hand förde han dem ut därifrån. I omkring 40 år sörjde han för dem i öknen. Och sedan utrotade han 7 folk i Kanaan och lät dem ta deras land i besittning. Allt detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung och Gud gav dem Saul, son till Kish, och av Davids stam, för en tid av 40 år. Efter att han har avsatt denne upphöjde han David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Jishajs son, en man efter mitt sinne som ska förverkliga alla mina planer. Det är bland hans efterkommande som Gud enligt sitt löfte har kallat fram en räddare åt Israel. Jesus, vars framträdande Johannes förberedde genom att förkunna omvändelse och dop för hela Israels folk. Och när Johannes verk närmade sig sitt slut sade han: Jag är inte den som ni tror. Han kommer efter mig och jag är inte värdig att knyta av honom sandalerna. Så lyder Herrens ord.
lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Lukas första kapitel. För Elisabet var tiden inne att föda och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken och de ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa hans mor, nej, han ska heta Johannes. De sa till henne, det finns ingen i din släkt som bär i namnet. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev, Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan och överallt i Judéns bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig, vad ska det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi tackar dig för att du sände Johannes för att vända barnens hjärtan till deras fäder och fädernas hjärta till barnen. Vi ber nu att du ska välsigna barnen i deras söndagsskola och vi ber att du ska välsigna oss här inne. I Jesu namn. Amen. Dagar sen så satt jag i en bil tillsammans med ett par barn och en annan pappa inför en fotbollsmatch och vi kom in på detta med oron i världen just nu och då sa den här pappan då att han kan inte fatta att vi människor inte kan sansa oss, att vi människor inte bara kan sluta bråka och börja jobba för det gemensamma bästa. Och jag ska inte återge hela det samtalet som följde. Men det som han gjorde var ju att han satte fingret på precis det som är människans problem. Alltså skälet till att vi inte klarar av just detta. Det har ju att göra med, och det trots att vi är skapade av Gud, att vi är skapade till hans likhet och hans avbild. Skälet till att vi inte klarar av just detta har ju att göra med att vi har en skada i oss. Och den skadan läser vi om i Bibelns första kapitel, där vi får höra om hur synden kom in i världen, och sen så har det blivit mycket som har blivit galet, och vi har ju fortfarande inte lyckats att lösa alla problemen. Och det som vi människor är i behov av, det är att vi är i behov av hjälp utifrån. Vi är i behov av hjälp från Gud, och det är precis det som vi läser om i texten idag, det som Lukas första kapitel handlar om. Och Lukas första kapitel handlar ju om både att Johannes kommer och också att Jesus också kommer. Och bakgrunden till evangeliet idag från Lukas första kapitel, det är ju början av Lukas första kapitel, där Zakarias i tempelbyggnaden får mötet med Gabriel. Förmodligen när han tänder kvällsoffret i templet, det som skulle tändas varje dag klockan 15 på eftermiddagen. Och då så kommer Gabriel till honom och säger: din bön har blivit hörd. Och spontant kan man ju tänka att den bön som Gabriel syftade på var bönen om att de skulle få ett barn. Det hade de ju bett om mycket tidigare, men de hade inte fått några barn. Men förmodligen så hade de vid det här läget slutat att be om det. Och förmodligen så syftar Gabriel i första hand på det som kvällsoffret handlar om, nämligen förlåtelse för människors synder, men också förbarmande och hjälp från Gud för allt det onda som sker. Och det är precis samma två saker som vi i gudstjänsterna också ber om. Vi ber om förlåtelse för våra synder, och efter det så ber vi Kyrie eleison, alltså Herre förbarma dig. Och så när Gabriel säger din bön har blivit hörd, så syftar han förmodligen i första hand på det, men säkert också i detta så blir det ju faktiskt ett bönesvar också på det som åtminstone tidigare hade varit Zakarias och Elisabets bön, nämligen om att få ett barn. Och det som händer, det är att Gud, han initierar sin räddningsplan. Gud handlar nu. Gud ska nu handla och komma med förlåtelse fullt ut. Han ska komma med förbarmande fullt ut. Nu kommer han med hjälpen. Och det som den här berättelsen om Johannes bara ropar ut, det är ju detta med att Gud är trofast. Gud är barmhärtig. Gud överger oss inte. Han håller sina löften. Och det är ju också det som också namnen Zakarias och Elisabet handlar om. Zakarias betyder att Gud har kommit ihåg. Gud hade ju varit tyst under 400 år sedan den sista profeten. Och nu så, när fokuset blir här på Zakarias, så blir påminna om att Gud kommer ihåg. Och Elisabet betyder att Gud har lovat. Alltså nu kommer Gud med svaret på löftena som hela gamla testamentet talar om. Att Gud kommer med sin räddning. Och sen finns det ett ord som används här i Lukas första kapitel. Det används bara 9 gånger i evangelierna, allt som allt. Men 5 av de gångerna är i Lukas första kapitel, och det är ordet eleos, och det betyder barmhärtighet. Och det är barmhärtighet på det sättet att det har med förbundstrohet att göra. Så det här ordet refererar till vad Gud hade sagt, att Gud hade lovat att han skulle sända hjälp, att han skulle lova, att han hade lovat att komma med hjälp från synden och hjälp mot fienderna, hjälp mot det onda som händer i världen. Så det här kapitlet, Lukas 1, är bara knastrar om detta med Guds barmhärtighet utifrån att han håller sina löften. Och det är ju en oerhört stark tröst för oss också när världen skakar. Och den här fotbollspappan då som uttryckte frustration och oro över det som händer, så är det som ger oss verklig tröst, det är ju precis det som det här handlar om. Nämligen att Gud har inte övergett oss, han har gett oss sina löften, och han håller allt i sin hand. Och Zacharias och Elisabet, de är ju förebilder i det att de levde efter Guds löften. De hade Guds löften aktuella för sig hela tiden. De tillhörde de som kallades för de stilla i landet, nämligen de som väntade på Gud. Och det blir också en påminnelse för oss att ha detta, att ha Guds löften aktuella för oss. Att leva i bön, att leva med Guds ord och läsa Guds ord. Och för att på det sättet påminnas om Guds löften. För om vi bara lyssnar på nyheterna, om vi bara ser det onda som händer i världen, då finns det stora skäl till oro och sådär. Men vi behöver höra Guds ord och Guds löften, för det ger oss trygghet i våra liv. Precis som det var också för Zacharias och Elisabet. Och det som då händer, eftersom Zacharias, han är en förebild i detta att han levde efter Guds ord, men han var inte en förebild i detta med att han litade på det som ängeln hade sagt. Och här är han ju en kontrast till Maria, som vi också läser om i början av Lukas. Maria, hon svarade ju på Gabriels ord att må det ske med mig som du har sagt, när hon skulle bli mamma till Jesus. Men Zacharias, han svarar istället: hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren. Och det är också det som är skälet till att Zacharias blir stum. Och det här ordet som används för stum där, det kan också betyda dövstum. Och det finns ju, det står ju i texten här att man gör tecken till Zacharias när det handlar om att man vill veta hans namn. Och det talar ju för att Zacharias faktiskt var dövstum. Och då kan man ju fundera på, det är många som funderar på när man läser den texten, betyder det här att Gud straffar människor, att Gud straffar oss när vi inte tror och sådär? Och då kan man ju säga för det första här, eller två saker egentligen, att hela Lukas första kapitel och hela den här början av Lukas evangeliet, men också egentligen hela evangelierna och Bibeln, de skriker ju ut det motsatta, nämligen att vi lever i en värld som är full av synd, att vi lever i en värld där vi har vänt oss bort från Gud, men Gud kommer till den här världen med nåd. Han kommer inte till den här världen med straff och att för att slå den här världen, utan han kommer verkligen med nåd. Vi läser det till exempel i Saltaren 103, att han handlar inte med oss som våra synder förtjänar. Och namnet Johannes förkunnar precis samma sak, nämligen Gud är nådig, betyder ju det. Och det här ordet som används för Johannes här, shana, det betyder att böja sig ner, att tälta, att besöka, att vara med, att finna och att ge. Så Johannes, inte bara i hans predikan utan i hans namn, så ropas det ut vem Gud är. Nämligen att Gud böjer sig till oss, han kommer till oss, han är med oss och han förbarmar sig över oss. Trots att vi egentligen förtjänar straff så kommer han med nåd. Men man kan ändå fundera på, är det inte så ändå att Gud straffar Zacharias här när han blir dövstum? Och i så fall är det ju också väldigt märkligt, eftersom Jesus, han går ju aldrig runt och lägger någon sjukdom eller något problem på någon, utan när vi läser om Jesus så löser han ju alltid människor från saker och han kommer med helande och sådär. Men den här berättelsen säger ändå någonting om vem Gud är. Och det finns situationer i Bibeln där det kommer lidanden till människor för att Gud behöver korrigera människor och vända människor rätt. Därför att Guds främsta önskan, det är inte att vi ska ha bekväma och härliga och goda liv här på jorden. Utan Guds främsta önskan, det är att vi människor ska komma till tro på honom, att vi ska följa honom och leva av honom. Och det främsta exemplet på det, i Bibeln är kanske ökenvandringen, där folket, de fick inte gå in i landet därför att de inte litade på Gud, att de inte vände sig till Gud, utan de ifrågasatte Gud. Och så fick ju folket leva i det här på ett sätt då lidandet, att de fick vandra runt i öknen i 40 år innan de var redo. Och skälet till att de skulle vandra runt, det var ju just för att folket var inte förberett. Folket behövde beredas för att kunna gå in i landet. Och Guds främsta önskan var inte att de skulle komma in i landet till varje pris, utan Guds främsta önskan var ju att folket skulle vända sig till Gud och göras berett. Och vi ser det här också på många andra ställen i Bibeln. Till exempel så beskrivs vi människor i Matteus 13 som pärlor, alltså en man som hittar en pärla och gör allt för att få tag i den pärlan. Och pärlor, de formas ju genom att musslan blir irriterad, till exempel att det kommer in ett sandkorn i pärlan, och så skickar musslan pärlemor runt den här sandkornet för att underlätta, och så blir det till slut en pärla. Alltså pärlan kommer till genom irritation. Och vi ser det också i till exempel Romarbrevet 5, att där Paulus skriver att vi gläder oss mitt i våra lidanden, för att vi vet att lidandet ger uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp, och hoppet sviker oss inte. Det som hände med Sakarias, det var att de här 9 månaderna av dövstumhet, det hade hjälpt honom att komma djupare i tron. Det hade hjälpt honom att få en större tillit i tron. Och vi ser det till exempel att han gav inte Johannes namnet Sakarias, utan han gav honom namnet Johannes därför att så hade Gud bestämt. Och Sakarias hade under den här tiden lärt sig att lyssna och lita på det som Gud hade sagt. Och vi förstår inte alltid lidande. Vi förstår inte alltid varför lidandet kommer till oss. Men vi uppmanas i Bibeln att be i lidandet. Vi uppmanas att söka Gud och att komma närmare Gud i lidandet. Och framför allt så ser vi i Bibeln att Gud vill räddning och att Gud för människor ut ur lidandet. Därför att Israels folk, de kom ju till Kanaan. Och Sakarias, han var djupare tillsammans med Gud efter att det här hade hänt. När Sakarias får tillbaka sin röst så händer det någonting väldigt mäktigt. Nämligen att de kringboende, de greps av fruktan. Och så står det att överallt i Judéens bergsbygd så talade man om detta som hade hänt. Och här får vi ju en signal i vad som händer, vad det är som Gud sätter igång i och med Johannes födelse. Det som han ska bana väg för, nämligen att riktningen nu är att gå ut. Guds riktning är nu att gå ut med evangeliet, att gå ut med det glada budskapet om den mäktige guden som handlar och som är densamma som han har varit. Och man kan fundera på vad är det som väcker den här iven hos människor att gå ut. Och svaret är nog just detta att folket, de hade gripits av fruktan. Och det handlar inte om rädsla, utan det handlar om Guds fruktan. Och det är viktigt att vi kristna inte tappar den aspekten i våra liv. Vi pratar väldigt mycket om Guds kärlek och Guds godhet, och det gör vi med rätta. Därför att evangeliet handlar om Guds godhet och det handlar om Guds äkthet och Guds kärlek. Men vi behöver också tala om detta med Guds fruktan. Jag har börjat studera Jesaja lite mer nu, för jag tänkte leda bibelstudium till hösten om Jesaja. Då har jag tittat lite grann på Jesaja 6 där när Jesaja får möta, eller han får en syn och ser in i himlen. Och så ser han Gud sitta på en hög och upphöjd tron, och så ser han Guds mantelsläp som uppfyller hela himlen. Och det som han grips av där, det är ju att han utbrister: ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och så ser han till exempel serafer som täcker sina ansikten för Gud, just för att de klarar inte ens de klarar av att se Guds godhet och Guds ljus och strålglans. Så det är en oerhört mäktig syn som Jesaja får där. Och det är efter det som Jesaja också börjar kalla Gud för Israels helige. Det finns ingen som kallar Gud för Israels helige så mycket som Jesaja. Och det har att göra med att han hade sett Gud i all sin glans. Och efter det så talar Jesaja om Israel som den helige. Och i Bibeln så beskrivs ju Gud inte bara som kärlek, och eller rättare sagt detta att han är kärlek. Det hänger samman med detta att han också beskrivs som en förtärande eld. Att han beskrivs som en som är fruktansvärd, alltså i sin rätta betydelse. Han är den som ska gå till rätta med allt det onda. Han är domaren. Att han är både kärlek och han är helig. Så när Luther till exempel har sina förklaringar till buden, så skriver han till förklaringarna där att vi ska frukta och älska Gud. Och det handlar ju självklart om att vi ska älska Gud, men det handlar också om Guds fruktan, att vi har synen på Gud som den helige, en Gud som inte vill se synd, som inte vill se det onda, utan han vänder sig mot det onda. Och det vill Gud att vi också ska göra, att vi ska liksom vända oss bort från det onda, för han är den helige och den kärleksfulla. Det här med att folket gick ut och berättade om det mäktiga som hade hänt, den riktningen startar ju väldigt tydligt i Nya testamentet. Att redan i Gamla testamentet så ser vi väldigt tydligt att Guds riktning var att gå ut, men han började att arbeta med det judiska folket. Men nu så ska det här evangeliet komma ut. Och apropå det så hörde jag om ett möte som var i Finland för ungefär 3 veckor sedan. Då samlade man ungefär 4 000 deltagare till ett möte som heter The Send. Och temat under The Send, som liksom är någonting som man har på olika platser i världen, det är mission. Dels att kristna ska aktiveras i mission, att vi ska bli påminna om att vi är missionärer. Vi kallar det att gå ut, inte bara leva för oss själva, utan vi kallar att gå ut. Men det handlar också om att det här mötet handlar om att också nå nya med evangeliet. Så man får gärna bjuda in till det här mötet. Och då hörde jag om att det var 450 personer där som antecknade sig för att de ville bli långtidsmissionärer. Och det är ju oerhört intressant tycker jag, att 450 skriver inte upp för att de vill kanske jobba inom Credo ett år eller sådär, utan de skriver upp sig för att de vill bli långtidsmissionärer. Och det säger någonting om den tid som vi lever i nu, nämligen att Gud han gör saker med människor, han uppmuntrar människor och han liksom förvandlar människor till att gå ut. Och nu inser jag att det är kanske inte alla de här 450 som kommer att bli långtidsmissionärer, därför att det kommer saker och ting emellan. Men det säger ändå någonting om den här tiden som vi lever i nu. Här, The Send kommer att komma till Partille Arena den 22 november. Och det var ett förmöte här i St. Pauli inför det här mötet då förra veckan. Och budskapet för det här mötet inför detta, det var just detta att man talade väldigt tydligt om Guds kärlek, men också om Guds fruktan. Att Gud är kärlek och Gud är helig. Och det är precis också det som Johannes förkunnelse handlar om. Johannes förkunnade en kärleksfull Gud som också är helig. Och det är därför som vi behöver vända om till Gud. Och den här guden, det är han som är svaret på detta som fotbollspappans frustration handlade om. Det är han som är svaret på den här oron som han visade och som vi alla på olika sätt kan känna. Vi behöver honom, och evangeliet beskriver en kärleksfull, nådefull Gud som har kommit till oss, och vi får ta emot livet från honom. Vi får ta emot tryggheten hos honom, därför att löftena, de finns fortfarande kvar, att han ska komma tillbaka och göra allting bra igen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Vi ber. Herre, vi kommer till dig som skapat världen. Vi ber att du ska återupprätta skapelsen i rättvisa och värdighet. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför. Herre, vi ber om profeter i vår värld. Om människor som talar sanning om gott och ont, om frihet och om fångenskap. Vi ber om upprättelse för alla som lever i fattigdom. Vi ber om en rättvis behandling för de som är på flykt och ett värdigt liv för de som nu bor i flyktingläger. Gud, idag ber vi särskilt för situationen mellan USA och Iran. Gud, grip in och led världens stora ledare nu. Visa på fred och försoning. Gud, vi ber också för hela Mellanöstern och Ukraina. Tala Gud genom människor som vågar lyssna och ge röst åt din vilja för skapelsen. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för hela den världsvida kyrkan. Herre, låt din kyrka vara en profetisk röst i vår tid. Hjälp henne att lyfta blicken från egna bekymmer och tydligt tala dina ord i världen. Låt världens ledare och beslutsfattare höra och ta till sig ditt evangelium. Vi lyfter upp Örgryte pastorat inför dig. Gud, vi ber om en tydlig ledning så att det som görs och sker blir så som du vill ha det. Vi ber för vår församling här i St. Pauli. Vi ber att du låter Johannes Döparen få vara en förebild för vår församling så att även vi vågar stå upp för de som är svaga i samhället. Hjälp oss så att ditt ord får vara vårt rättesnöre. Styrk oss och låt oss växa i tron på dig. Vi ber om nåden att få vara profetiska röster här i din församling. Herre, hör vår bön. Så ber vi för dem som genom dopet har blivit upptagna i Kristi kyrka. Vi ber för Oskar och för Lilo. Bevara dem i tron och låt föräldrar, faddrar och församling möta dem med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, vi kommer med bön för oss själva. Vi ber att du hjälper oss att se sanningen om våra egna liv, både det som gör oss glada och det som gör ont att se. Vi ber för dem som är sjuka eller mår dåligt på något sätt. Kom till dem med läkedom och ny kraft. Vi ber särskilt nu för dem som har bett om vår förbön. Upprätta oss och hjälp oss att upprätta andra människor. Herre, du har sagt att sanningen ska göra oss fria. Vi ber nu om din sanning och ditt ljus. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Lovad vare du, livets Gud, som ständigt förnyar och välsignar din skapelse. I Jesu namn. Amen.
Thank you.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyfter av hjärtan till Gud. Tacka Gud vår Herre. Och sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi pris och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra. Och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
Där du himmelens och jordens herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättade oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungen och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet. All ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Saliga alla de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi börjar med lovsången i häftet nummer 8. Nummer 8. Fortsätter vi med nummer 48. 48.
Jag älskar dig, för din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand. Från den stunden när jag vaknar tills jag lägger mig igen vill jag sjunga om din godhet, min Gud. För du har alltid varit trogen.
Fortsätter vi med nummer 58. 58. Känn dig fri att sjunga vilken text som kommer till just dig.
Leave.
Vi har tagit emot Herren Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Oss som här har tagit emot din rättfärdighet. Låt oss som den helige Johannes tjäna dig i renhet utan fruktan och så få del av din eviga frälsning genom din son Jesus Kristus. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.